missade Magdalena Andersson just en perfekt chans att splittra Tidöregeringen.
Och varför vet ingen hur många tonårsutvisningarna är?
Och så kommer vi fram till vem som är bäst svensk i regeringen och i den här podden.
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Tobbe Nilsson och Henrik Torehammar.
Sossarna är värre än dumma i huvudet. De är läskiga. De är väldigt läskiga.
Vem tycker så här? Eller är det du?
Ulf Kristersson.
Nej, det här är Marcus Hägglund som skriver på Aftonbladets kultursida. Han verkar vara någon sorts liksom opinionsjournalist som typ skriver om sina datings liksom bilder vanligtvis, men den här gången ger han sig in i debatten om tonårsutvisningar med liksom patos verkligen.
Mm. Det har ju varit en veckans och förra veckans stora politiska fråga. Efter att, ja, det började väl med att Nils Porup-Pedersen, centerpartisten, sa att sossarna var dumma i huvudet om de inte ställde sig bakom Vänsterpartiet och Miljöpartiets utskottsinitiativ som Centerpartiet ställde sig bakom.
Ja, och vad var det nu? Han skrev också något liknande nu om Moderaterna. Är ni dumma i huvudet? Det är mycket...
Mycket känslor.
Nils...
Från gammeldansken.
Gammeldanskens...
förr i tiden... Jag vill bara säga det. Att förr i tiden så blev det ju skandal om man sa att Bengt Westerberg har en felprogrammerad hjärna. Och det är väl ungefär som att säga att någon är dum i huvudet.
Men nu, vem sa det?
Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var ju en socialdemokrat, kanske Sten Andersson. Mm.
Det var ju fortfarande upprördhet.
Kanske Jan O. Karlsson.
Att Anders Lindberg sa någonting om Reinfeldt. Och det här har ju liksom använts i någon sorts liksom högerns medieetiska historisk beskrivning. Att så här, vi hade en perfekt media tills Anders Lindberg kom och drog ner den i smutsen. Och sen så hade Hanif Bali inget svar, inget annat sätt än att liksom börja skrika jävla batikhäxa till vänstern.
För... Är det så att podden sparade ur redan efter 2 minuter, ja. För jag tror att det är något slags nytt rekord då.
För
att nu ska vi ju prata då inte om tonaliteten i medierna utan om de här tonårsutvisningarna.
Men det jag undrar, vad var det här utskottsinitiativet för något? Ja, vad är innehållet i det?
Ja, men vi kanske ska börja i en annan ände ändå. Det har skrivits om flera fall där barn fyller 18 eller tonåringar fyller 18 och behöver lämna landet fast deras familj får lov att stanna. Aftonbladet hade en lång artikel om en iransk väldigt välintegrerad tjej som skulle behöva lämna Sverige, och det här var ju mitt också under när det var som så hemskast i Iran. Det kanske det är just nu, men ni fattar. Mm. Extra känsligt för att det var just Iran. Men sen har då så har det gjorts ett utskottsinitiativ från oppositionen där man vill göra 2 saker. Dels så vill man ändra en åldersgräns från 18 till 21 så att även liksom, ungdomar upp till 21 då ska räknas som kärnfamiljsbarn typ. Och sen så vill man återgå till det gamla systemet med särskilt ömmande omständigheter istället för synnerligen ömmande omständigheter som nu gäller, som var en lagändring som gjordes 2023.
Det låter ju bara så väldigt lika. Vad sa du? Särskilt och ytterligare?
Synnerligt. Alltså det här är ju det som en gång i tiden när vi var små kallades för humanitära skäl, att man fick stanna av humanitära skäl. Det kan ju handla om typ sjukdom, särskild anknytning. Ja, det finns ett antal.
Liksom. Ja, men det är någon slags ventil i systemet.
Ja, och den har då liksom formulerats juridiskt på olika sätt. Det låter ju, för oss så låter det väl särskilt och synnerligen. Vad är skillnaden på det?
Men
för,
vi är inte jurister.
Nej, för en domstol så är det ganska stor skillnad.
Och det här, det fått...
Jag tycker det är jättestor skillnad. Det är 2 helt olika ord.
Förklara det. Vad, kan du ge mig en enkel metafor så jag förstår att det blir drastiska policyförändringar när man ändrar... Vilka var det? Synnerliga?
Särskilda till synnerliga.
De är särskilt fina. skor, de är synnerligen fina skor.
Eller liksom. Nej, det kan jag inte. Men där har det ju stramats åt.
Ja.
Och de här tre partierna i opposition vill ta bort den åtstramningen. Återgå ja. Till det som egentligen väl var en miljöpartistisk
seger i den gamla MP- och alliansöverenskommelsen.
Just det, från 2010.
Den som skulle göra att Sverigedemokraterna aldrig mer fick inflytande i liksom deras viktigaste fråga.
Sade Fredrik Reinfeldt. Ja. Han hade fel om det.
Mm.
Det, ja, det får man väl konstatera efterhand, att han fick fel.
Men sen, och då ville Socialdemokraterna inte ställa sig bakom den här, det här utskottsinitiativet.
Och då blev det,
och då blev det stor debatt.
Och partiledningen gav till slut med sig, eller?
Nej, alltså partiledningen säger ju fortfarande så här, att ställa sig bakom det här utskottsinitiativet är ju bara symbolhandling som ger fina rubriker, men det ändrar ingenting i verkligheten, utan istället gick de sen efter några dagar ut och krävde totalt stopp för de här tonårsutvisningarna, alltså att de skulle frysas i väntan. Regeringen har ju sagt att man ser över det här och att man i väntan på det då skulle göra
för någonting. Det var ju viktigt, Ida Karkiainen som varit ute och varit liksom talesperson här, hon ville säga att vi har verkligen inte förändrat oss, utan vi vill ju hitta en lösning på det. Vi vill att regeringen har sagt att vi behöver hitta en lösning, och vi håller med regeringen, man behöver hitta en lösning på det här.
Så de vill inte göra ventilen större, så att säga, utan de säger att de vill göra något för den här lilla gruppen i gruppen av dem som ja. Omfattas av ventilen, alltså bara tonårsutvisningarna.
Och saken är att man vet ju inte hur många de här tonåringarna är. Nu har det ju dykt upp ett antal fall i medierna, ofta liksom väldigt tragiska. De flesta kan väl se liksom den här ensamma 18-åringen ska åka till Eritrea, kan inte språket, har ingen anknytning till landet. Alltså det är ju, det ömmar ju. Det är ju synnerligen ömmande i hjärtat för de flesta, tror jag. Men när man ringer Migrationsverket så säger de att de vet inte hur många de här är. De kan inte heller söka i sin statistik på hur många de här är, för att det är så många variabler som leder till det här. Alltså det är flera olika lagändringar som samvarierar, eller så kan det vara liksom den ena i ett fall och den annan i ett annat fall. Det handlar om förändringen från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. Det handlar om förändringen av lönegolvet. För vilka som får lov att stanna i Sverige.
Det där är ju spännande.
Vissa av dessa är ju barn till då, vad heter det? Arbetskraftsinvandrare. Alltså, så då har ju barnen inga asylskäl, men de har inte heller arbete så att de får stanna. Så att det är...
Jag tycker det där blir spännande, för det finns ju egentligen två olika narrativ i migrationspolitiken. Alltså nu menar jag bara på den restriktiva sidan. Inte de här tre oppositionspartierna som vill vara lite mindre restriktiva. Alltså Socialdemokraterna driver ju liksom berättelsen om att migrationspolitiken stramades åt 2015 av socialdemokrater. Och att det är socialdemokrater som ska ha äran för att flyktingmottagandet eller migrationen och dess konsekvenser har minskat i samhället. Så de liksom har ju en idé om att de ska liksom brösta detta. Mm. Tycka att det är en bra utveckling. En utveckling som de har strävat efter. Medan regeringen ju vill säga att det är de fantastiskt stora förändringar som de har gjort.
Paradigmskiftet
som har skapat den här nyare situationen, och de vill ta åt sig äran. Så det är en skruvad debatt där det blir så att säga massa kritik på kultursidor internt i Socialdemokraterna, men där partiledningarna i de tre stora partierna egentligen slåss om att ta åt sig äran.
Men jag tror ju att Socialdemokraterna gör en liksom strategisk missbedömning här. Alltså när de, det är ju någon slags ryggmärgsreflex hos dem då, att de ska inte verka mer flyktingliberala än vad regeringen gör. Alltså de är ju superbrända av gymnasielagen som de införde tillsammans med Miljöpartiet. de
som var väl just en sån ventilation
ventil
precis som krävdes för att så här, det här är massa människor som liksom har hamnat illa här, nu måste vi verkligen yxa så mycket så att vi kan lösa detta bara praktiskt liksom policy, och det är nog också använt som ett exempel på att titta hur liksom dåliga socialdemokrater är på att regera, man lyssnar inte på lagrådet.
Men jag tror att det som de missar när de liksom gör den där ryggmärgsreflexsvaret är att den här frågan är inte så enkel heller för de andra partierna, alltså för regeringens partier. Här missar de ju en chans att liksom visa upp en splittring i regeringen eller göra det jobbigt för regeringspartierna. Alltså för Kristdemokraterna är det ju inte lätt att typ barn och män i liksom 18 års barn utvisas. Det är ju alltid svårt för Kristdemokrater.
Håll ihop familjen.
Även moderater som man har pratat med säger ju att den här frågan är väldigt känslig och liksom frågor där, alltså moderater vill gärna se en stram migrationspolitik, alltså moderata väljare, men de tycker ju också oftast att så här, folk som gör rätt för sig, folk som arbetar hårt, som är integrerade, de ska få lov att stanna.
Alltså de här personerna som har lyft fram är ju själva motsatsen till så här, det här är en fuskande välfärdsbrottsling som åker på liksom lyxresor till hemlandet, eller du vet, det här är en gängkriminell liksom.
Ja.
Det blir väldigt lätt att måla upp bilden så här, varför tar du inte hand om brottslingar? Varför ska du skicka ut hon trevliga som kan svenska och jättebra?
Mm. Volleybolltalangen Nadja, 21, som ska utvisas nu.
Hette hon Nadja?
Det är det som är det roliga.
Eller roliga, men för vi så här, när jag till exempel läste den här mannen som skriver om sina typ Hinge-profiler, jag har glömt bort honom redan vad han heter, Marcus Hägglund, det här liksom, han nämner alla de här liksom enskilda exemplen och argumenterar från att så här, fattar ni inte, solidaritet ska den här rörelsen handla om, och så ser ni dessa enskilda exempel som är liksom berör mig så mycket, ni är ju liksom vansinniga, säger ni inte det, man bara, men nu är du väldigt ung och minns inte 90-talet, för då mötte vi ju de enskilda exemplen, till exempel Nadja.
Ja, då var det ju en Nadja som var stor i tidningarna som höll på att bli blind och som skulle utvisas till Bosnien, tror jag. Jag tror att det var någonstans på det forna Jugoslavien i alla fall. På Balkan eller i det forna Jugoslavien, så måste man uttrycka sig. Och då gjorde ju tidningarna liksom reportageresor ner till den här skolan där hon skulle gå och där det ju inte fanns någon anpassning och så vidare. Så, och det finns ju en berättelse åtminstone i de politiska korridorerna att det var de där publiceringarna av enskilda fall som ledde fram till att man liksom skapade den här ventilen, att här måste det finnas något, om inte annat för att vi politiker ska slippa dras med den här publiciteten och de här problemen. Och att det tryckte ju också fram hela migrationsdomstolarna. Att så här, det här ska inte vara ett regeringsärende, ingen ska liksom behöva trycka upp en mikrofon i ansiktet på en minister och fråga Nadja, 8, som håller på att bli blind, ska du verkligen utvisa henne?
Men, och det
men nu
där
kommer det
ju
tillbaks på något sätt.
Det där är ju jobbigt oavsett vilken regering som sitter, så har ju sådana liksom enskilda fall, folkstormar, organisationer som går ihop och lobbar och liksom mycket medieuppmärksamhet, det har ju varit jobbigt. Men jag tror att det hade varit också, det är ju lätt att se att det, alltså tänka sig att det inte skulle vara jobbigt för den här regeringen, men man ser ju samtidigt så här, ungdomsförbunden är ute och driver på, både MUF och LUF har varit jättekritiska, just pratat så där som du säger, Henrik, varför får massa brottslingar stanna men de här gulliga tjejerna ska ut, och man hör ju liksom en skillnad i tonläge från Sverigedemokraterna och Moderaterna, där Moderaterna säger så här, men vi behöver se över det här, vi behöver titta på det här, man tycker det är lite jobbigt, men Sverigedemokraterna är så här, nej. Det här är ju, alltså, vill man lägga om migrationspolitiken, vill man tydligt signalera vi vill inte att folk ska komma till Sverige, då kommer ju enskilda människor komma i kläm. Det är ju Ja, så måste det ju vara.
Det är precis verkligen man så här, att det finns konsekvenser av era policybeslut. Det måste ni väl kunna stå för i sådana fall. Och säga att ja, det är det här, för att på något sätt den andra berättelsen, det var just att de här enskilda fällen på liksom 90-00-talet var väl det som knäckte järnaxeln, när liksom S och M tillsammans stod upp och sa, vet du vad, vi är omänskliga jävlar. Vill du ha ett hjärta, rösta på gamla kommunister eller liksom socialtanter i Folkpartiet och liksom, du får en medalj utav en ärkebiskop, men vet du vad, vi kommer vara ondskan personifierade och
vi kommer fira utvisningarna med champagne.
Jag menar att invandringen, som undersökningarna kom precis, så de visade så här, förklaringsmodellen liksom från, jag kommer inte ihåg vad, 90-talet eller 00-talet, men började ställa frågan om tar Sverige emot för mycket flyktingar, den kunde inte förklara om man blev vänster eller höger när man började ställa den här frågan. Det var liksom så här, bara, det finns inget statistiskt brus i den här frågan. Nu har den liksom tiodubblats och blivit liksom den näst mest förklaringsvärda delen, som säger så här, vart du ska rösta, höger eller vänster, förutom om du är höger eller vänster. Så att liksom, det hade kostnader med det gamla systemet, kanske någon skulle tycka, men nu har ändå sossarna vändat sig.
Men det man funderar på i det, för du menar då att det är ett strategiskt misstag att Socialdemokraterna inte tar den här frågan, skjuter in i Tidöavtalet och spränger de beståndsdelarna och gör det liksom svettigt för dem. För här finns det en åsiktsskillnad i hur långt man egentligen vill gå. Tänker du dig?
Ja, jag tror att det hade varit ett liksom effektivt sätt att göra det väldigt jobbigt i Tidösamarbetet. Sen kanske det är underordnat för Socialdemokraterna. Det kanske är viktigare för dem att liksom visa att de aldrig ska vika ner sig.
Ja, men för det är ju svårt när man inte vet hur många människor det rör sig om, tycker jag. För att det
är... Är det inte bättre, inte det funktionen, att så här, gymnasielagen vet vi exakt hur många det rörde sig om, och det blir väldigt konkret och problematiskt när du bara har så här,
men det enskilda, var ju flera tusen. Exempel.
Precis, men jag menar så här, enskilda, det här är det klassiska man berättar så här, typ att folk kan inte bry sig om att tusentals eller miljontals dör i en svält, var människan gärna
är organiserad. Ja, men det är det jag med på, men jag menar... Ja. Om man tänker, migrationspolitiken har präglats väldigt starkt av liksom idén om push och pull. Det får inte liksom spridas en bild, har då de som vill ha restriktiv lagstiftning i världen, av att det är lätt att komma till Sverige. Lätt att komma till Sverige, lätt att få del av svensk välfärd, trygghetssystem, jada jada. De här människorna, när man pratar med socialdemokrater, så är det någon som säger, vi tror att det är 20 tonårsutvisningar om året. Då tänker man att det
var... Vad bygger de det på?
Ingen aning. Eftersom Migrationsverket inte vill ge några siffror, så har väl de räknat baklänges på något sätt.
Alltså den här stackars pressen jag pratade med på Migrationsverket, hon lät liksom helt desperat. Hon bara, alla medier hör av sig. Tro mig, hade jag kunnat. Jag skulle göra allt för att du ska få den här siffran, men jag kan inte.
Nej, men jag menar, är det så få, så går det inte riktigt tala om att det skulle få några effekter på liksom push och pull.
Nej, okay, det stora.
Axeln, tänker jag. Då vore det en ganska liten liksom tillbakaskruvning av den politik som då antingen har gällt sedan 2015, den strama enligt sossarna, eller den som har gällt sedan 2022 enligt Tide.
Men ömmande själ kommer liksom också träffa fler än de där. Sen är inte det, handlar inte det heller om tusentals personer, och det är vad jag fattar inte liksom, den var även ganska svår redan innan att få stanna igenom, men det blir ändå större än den där gruppen. Alltså det är det, när man skruvar i systemen så får de ju ofta större effekter. Det är svårt att bara rikta
jag
in
förstår.
Sig på
tonårsutvisningarna.
Och jag tror att liksom V, M, P och C har inget emot att få de effekterna. Och så använder de tonårsutvisningarna som ett sätt. Jag frågade faktiskt Annika Hirvonen, som är Miljöpartiets talesperson i de här frågorna, om hon visste hur många de var. Och då svarade hon att nej, det vet jag inte. Och sen så sa hon att framöver så kommer det bli många fler, eftersom det krävs tre... Ja, hon har en lång utläggning här om tut och put, och det här ödet kommer drabba allt yngre barn, för att det tar så lång tid att få medborgarskap. Och,
jag tycker bara det är sjukt. Det går ju inte att hålla på att skapa policy om man inte har statistik. Det är nog där jag stannar och drivs.
Det finns ju en annan aspekt här som också skulle vara svår för delar av regeringen, som är om det här handlar om arbetskrafts, alltså barn till arbetskraftsinvandrare, ja, där man ju vill ha det liksom. Flera ministrar är ju ute och raggar högkvalificerad arbetskraft nu och vill att de ska komma till Sverige och åka till USA för att locka hit både studenter och forskare och annat. Om deras barn inte kan stanna så blir det också ett problem.
Ja, men det skulle ju också vara, det som finns som X-faktor här är ju om vad får de här publiceringarna av enskilda fall och den uppmärksamheten, får den någon effekt på opinionen? Alltså jag menar, de tre stora partierna utgår från att det är gynnsamt opinionsmässigt att vara restriktiv. Ju restriktivare man kan, desto bättre. Ungefär. Men, och så har det kanske varit i 10 år. Men tänk om det finns någon liten vindskiftning som gör att det där börjar bli en spelbar sak för vissa av de här partierna. Kanske för Moderaterna. Kanske för Kristdemokraterna. De är inte en av de tre stora.
Nej, men man kan ju tänka sig
i tidunderlaget som du är inne på.
SD-väljare kanske inte blir jätteupprörda om liksom skötsamma invandrare måste lämna landet, men att moderatväljare blir det, för att man har liksom en annan syn på att liksom, är det viktigt att göra rätt för sig, som är en sån här moderat kärnvärde.
Ja, alltså moderater är ju ändå grundläggande karriärister. De vill väl inte utvisa framtida volleybollanslagsspelare? Vill de det? Nadja?
Är volleyboll så? Ja, beachvolleyboll är stort i det Sverige.
Svenska Dagbladet prisat med ett bragd guld. Så det är ju vår kärnsysselsättning, skulle jag säga, i Sverige. Sandboll, eller vad det nu heter.
Okay. Det bästa var, Henrik var ju programledare, förlåt, nu är sidospår här, men Henrik var ju programledare för, det heter inte Gäringpriset, nu kommer
Bragdguldet, lugna ner dig.
Ja, tack, och då ställde han frågan, varför har inte ni så sexiga kläder som kvinnorna har när ni spelar beachvolleyboll? Vilket jag tycker det är en helt briljant fråga.
Vad fick du för svar, Henrik? Du fick
den inte, togs bort.
Den censurerades.
Men det var också bra, eftersom de hörde, vi hörde inte varandra. Vi hörde inte frågorna, de hörde inte frågorna, vi hörde inte svaren.
Vad gjorde de? Det är ju för få politiker som gör. De låtsades som att de inte hörde den frågan då. För att den var för jobbig att svara på.
Nej, den togs bort tidigare. Det är bara censur.
Förlåt, jag hörde inte frågan.
Ja, nej, det, jag vill säga att Jimmy och Norsi kan väl ibland ha versioner av det här också. Men de borde precis göra mycket mer sådana intervjuer när man inte är live. Helt enkelt. Vad heter det? Finns det ett ord för det?
Inspelare.
Nej, men alltså sådana när du är med på länk. Jaha,
på länk som är amerikansk TV.
Precis.
Men får jag ställa en fråga?
Ja.
Henrik har försökt säga något på väg jättelänge.
Jag är tyst.
Ja. Okej. Okay. Nu har vi alla pratat jättemycket skit om Marcus Hägglund. Men tänk om det...
Ja, det är väl mest du som har gjort, men okej.
Okay. Jag vill bara säga så här att när han är också inne på så här att ja, men är problemet så här, och han ska också lägga till så här, han är sosse. Han bara så här, jag har varit socialdemokrat hela mitt liv här. Det här är ett parti som är besatt utav, du säger, strategi här. Det viktigaste är liksom, nu har vi slagit fast vår kommunikativa strategi, vad vi ska göra. Och jag tänker, tänk om man kanske har rätt ändå varför Socialdemokraterna ändrade sig. För att när man skulle presentera sin valplan, som alltså är ett koncentrat utav valmanifestet som ska komma senare, men som ska visa vilka politiska prioriteringar det socialdemokratiska partiet har.
Då, valplattformen alltså.
Precis. Så är det här liksom, det här kom i, var det måndags eller förra veckan i alla fall?
Torsdags
var det. Och då var det ändå jättemycket frågor som handlade just om tonårsutvisningar. Och man känner så här, vet du vad, vi vill inte ha den här konflikten. Så att då kanske man tänker så här, vi kanske kan ta bort den härifrån. För de var ju väldigt tydliga med vad de vill ha för bråk, vad det ska handla om det här valet. Nämligen...
ekonomisk politik, nej.
Ja, att Sverigedemokraterna är ett stort problem, PGA, det för ekonomisk högerpolitik, och det liksom, då passar inte den här grejen in. Då blir det liksom, åh, är det här något kulturkriget? Vi försöker bara bita av huvudet.
Mm. Då blir det ju intressant om det då är så att de här, det kommer bli fler och fler av de här barnen. Och man inte heller kommer kunna veta hur många de är eftersom Migrationsverket inte kan få fram statistiken.
Kan inte folk börja räkna på något sätt? Ja, men
om alla ni som är tonårsutvisade hör av sig till oss så kan vi föra statistik.
Ja.
Politiken@svd.se.
Jag kan tänka mig det.
Och de har kanske viktigare saker att göra.
Okej, men du var ju på sossarnas valplattform. Ja. Vi var inte där för att vi var i norra Sverige. Men berätta.
Nej, men det var ju... Alltså...
Eller i Dalarna var vi.
Det här är en sån Anna Kinberg Batra-grej så jag vill inte ens liksom ställa
för
till det för
det. För en skåning är allt norra Sverige förutom...
Men Dalarna är inte norra Sverige. Och det... Vi kan ju påminna dem att Anna Kinberg Batra att det finns inga fjäll i Falun fortfarande.
Nej, precis. Det är alltså inte en referens.
Men
till
det finns fjäll i Dalarna.
Ja, eller små kullar i alla fall.
Ja. Skulle liksom presentera sin grej och det var ju liksom mycket retoriken som liksom kändes igen med att så här, om det ska löna sig att arbeta, om man anstränger sig ska man bli belönad i Sverige, om man begår brott ska man bestraffas.
Mm.
Det här lät ju nästan precis som
Ulf Kristerssons valturnébuss och stripningen på sidan.
De hade liksom en lite annorlunda formulering. Eller jag tror att det var Teresa Carvalho som var inne på det, att den plikttrogna och skötsamma belönas, men den som bryter mot samhällsregler bestraffas. Det är ett längre form av att säga det moderata. Så man tänker säga typ att det här kommer ju vara en valrörelse där budskapen kommer kanske kännas ganska liknande. Mm. Och återigen så är det så här, de menar ju både M och S att de vill att folk ska bry sig om ekonomin, att det ska liksom vara kärnfrågan. Men då är ju frågan så här, hur mycket liksom spets måste det vara i den frågan? För just nu känns det så här, de har karensavdraget. Det är den stora konflikten som höger och vänstern kan ha just nu.
Mm, den är ju klar och tydlig. Alltså jag tycker att det är lite, nu är jag kanske på en för mycket metanivå, men det är ju kul när du sa valplan och jag sa valplattform och så skrattar vi lite, det är kanske obegripligt för folk, men... Socialdemokraterna brukar ju vanligtvis presentera ett valmanifest och det brukar komma väldigt sent i valrörelsen. Det är en av de sakerna som är obegripliga med svensk politik, att Moderaterna och Socialdemokraterna har haft någon slags chicken race om vem som ska presentera sitt valmanifest sist, så att ingen hinner läsa det. Jag fattar inte det, men nu har de då ganska långt före valet presenterat vad de kallar för en valplattform, och det är första gången. Och den kallas plan för Sverige. Och så därför säger man också valplan. Det är väldigt förvirrande. Men är det här ett svar på kritiken? Ni har bara gått till val på Magdas popularitet och tycker ingenting. Är det därför de släpper det här? Så att vi ska liksom få den här listan långt före valet?
Ja, alltså de är ju väldigt tydliga med att vi har gjort läxan. Vi fick underkänt och därför har vi nu utvecklat politik. Och det har vi ändå liksom pratat ganska mycket om, alla de här utvecklingsdelarna. Och sen liksom, hur radikala blev de jämfört med liksom Lawen Redars förslag? Inte fullt så radikala och sådär. Ja.
De gör det väl för att de inte tror på den här valmanifest chicken racet som du pratar om. Alltså att man behöver pumpa ut ett budskap under längre tid. Sen kommer det väl ett valmanifest och då kan det ju vara lite mer konkret och det kommer säkert finnas någon mer sak. Men det här är väl, som jag förstår när man pratar med socialdemokrater, liksom ändå huvuddelen av det man går till val på.
Och jag tror att de tycker också att det är en utveckling. Kommer du ihåg förra gången när vi sa att vi bara hade ambitioner?
Just det, eller vi liksom hade inga löften. Nej. Nu har vi både plattform och manifest.
Ja, så alla borde vara jättenöjda med vad vi ska komma med.
Men det är ju lite svårt, för den är ju väldigt tillgängligt skriven, den här. Så det är inte
som
så mycket
detaljer.
Som en barnbok,
tänker du?
Nej, ja, jag tycker nog att det är intressant och...
En stark ekonomi.
Ett intressant
stark
språk
välfärd.
Och jag är inte entydigt negativ till det. Jag ska fundera lite mer på det. Men språket är liksom...
Kan du ge något exempel?
Ja, men jag kan ta just den här med karensen då. Som av obegripliga skäl har blivit en jättefråga. Den orättvisa karensen ska bort. Karensen straffar dig som jobbar hårt men inte kan jobba hemifrån. Både lönen och pensionen påverkas negativt. Det handlar om flera tusen kronor varje år för en polis, undersköterska eller lärare. Den orättvisan vill vi ta bort.
Familjen Snutsyra som Henrik kallar dem.
Ja, nej men det är enkelt, kanske lite barnboksnivå, men det är också det är liksom en viss tydlighet.
Jo, okej, men tänk den tydligheten i den sakpolitiken. Tänk de andra frågorna som de kunde också ha gått till val på, nämligen vi ska sänka arbetstiden, vi ska vara väldigt tydliga om Svenskt Näringsliv inte vill sänka arbetstiden, då får politiken gå in och liksom in och lagstifta. Mm. Det är ju inte liksom vägen man hör de trycker på jättemycket. Eller bara så här, vet du vad Lavereda sa? Kopiera Danmark med att du ska riva i förorten, sen ska man komma och bygga nytt. Det offentliga ska gå in och visa vi kan bygga nytt och fint och bra. Och vi ska också bygga i rika, välbärgade områden. Sen får fattiga inte flytta till liksom förorten, men fattiga ska få flytta till liksom de välbärgade områdena. Det här gav man ju upp, men det var ju ändå liksom väldigt tydliga förslag som det kändes som att här kan folk verkligen tycka olika saker, och nu kommer ju sossarna säga så här, de säger ju redan så här, vi har ingen sådana nationella förslag, vi ska blanda befolkningen utan att blanda den etc.
Ingen ska behöva flytta men alla ska blandas.
Men det är väl också, det är den frågan, för att alltså, all politik är internationell. Det går att genomföra politik i kommuner också som får den effekten. Så tänker jag i alla fall.
Vad hette det där vallöftet de hade när de egentligen skulle lägga fram en semestervecka men istället la fram någon
familjevecka.
Familjeveckan.
Ja. Tänkte, och den där tror
den blev aldrig av, va?
Nej, den blev inte arg. Jag tror också den förhandlades ner till att det bara var några dagar.
Ja, det var typ 3 dagar man kunde få gå med sitt barn till tandläkaren.
Och sen så försvann väl det här i någon av de här servetskissbudgeterna. Eller
i januariavtalet kanske.
Januariavtalet,
så var det.
Det var inget som Mikael Damberg prioriterade när han förhandlade januariavtalet. Nej, det är väl som du är inne på, Henrik, att det där med arbetstidsförkortning, det är inte riktigt något för den moderna socialdemokratin. Alltså familjeveckan kröp ihop och den här arbetstidsförkortningen får vi väl se om den blir något av. Men det finns ju andra saker i det här som jag tänker det kan bli konflikt om.
Ett handslag mellan näringsliv och...
Nej, det där är också fluffluffet. Okay, alltså det här är hur man ska få öka tillväxt, så ska man ha handslag. Men har regeringen någonting bättre? Det är lite som med arbetslösheten. Det är snart 10% arbetslöshet i landet. Det känns inte som någon av de politiska sidorna har liksom... Här i den socialdemokratiska valplattformen så finns det. Vi ska bygga upp en aktiv arbetsmarknadspolitik igen. Jag vet varken om det flyger eller om det är en konflikt som liksom skapar intresse för arbetslösheten och därmed skulle kunna gynna Socialdemokraterna.
Men regeringen sa ju idag i Dagens Industri att vi ska bli rikast i EU. Svenskarna ska bli få högst levnadsstandard i EU.
Det låter ju fint, men det är väl det som är mitt problem med valplattformen, om jag till slut får komma till det. Bara. Det är något fint med det här språket, men det är också otroligt störande, för det finns ingen liksom, så fort man blir lite nyfiken så finns det inga svar. Alltså, vad blir det för skatter med socialdemokratisk regering? Kan jag inte få svar på här riktigt.
Ja, du får ett svar. De lovar inte allt åt alla, men de lovar ändå att 9 av 10 svenskar ska få bättre ekonomi.
Jag ringde en socialdemokrat som sa 6-7.
6-7 svenskar. 6-7.
Vad blir det för skatter med sossarna i regeringen?
Det betyder vi vet inte, men 6-7. Det betyder ingenting.
Det sa faktiskt inte socialdemokraten, men socialdemokraten sa, jo men den viktiga gränsen är ju om man tjänar 66-67 tusen kronor i månaden. Under det ska man inte få någon skattehöjning. 6-7. Det är
Får jag bara säga att du har tittat på henne när den här TikTok-tvinken tvingar Magdalena att säga saker?
Nej.
Alltså, det, jag kommer inte ihåg henne.
Det här med sociala medier är ju inte...
Emil Nordfjell frågar...
Emil Nordfjell, det är Socialdemokraternas sociala medier ungdomsförbundare.
Precis, men också typ någon sorts... han jobbar på många olika saker där. Men hur som helst, då frågar han verkligen, när är du född, Magdalena? Hon bara, 67. 67, så står hon och gör det magiska.
Det känns inte naturligt.
Det
jag
känns
kan
inte
rapportera...
som den där grejen kommer
inte så
hålla.
Naturligt som Torbjörn Nilsson när han sa 67, eller hur?
Jag kan rapportera från den svenska fjällen att barnen i skidskolan skriker 67 i liftkön. Men också att skidlärarna skriker så här, bästa svängen, och så svarar alla sexåringarna Hökarängen. Och då tänkte och slog det mig när jag stod där att det enda man kanske egentligen behöver för liksom att lära svensk, alltså lära invandrare svensk kultur, det är att sätta och kolla på Sällskapsresan, alla filmerna. Ni kommer få allt där. Ni kommer få allt, inklusive Tonchi Persson, alltså medierna, reportern som spelar invandrare, som är så här, varför ringer du till din mamma Stig Helmer? Det gör ju inte svenska, det är bara vi invandrare som gör det. Alltså det är mycket, mycket svensk kultur.
Vill du ha lite mer nostalgi? Mm. Jag känner dig sugen. Mm. Håkan Lobe, homosexuell, homosexuell, homosexuell.
Det här är bara i Värmland, det är inte Sverige.
Ja, nej.
Nej, det här skrek man tydligen förr i tiden. Och jag
i
mindes... liftkamp? Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte på en annan, som det brukade vara förr i Sverige. Har du något mer förr i Sverige?
Jag vill säga en annan sak som jag kände när ni läste högt ur Sossarnas valplattform Planen för Sverige. Och när man tänker på att Elisabeth Svantesson tycker att vi ska bli rikast i EU. Det är att, och också hela invandringspolitiken. Det är så otroligt mycket plikt nu i svensk politik. Alltså man ska göra så jävla rätt för sig. Man ska jobba så hårt. När ska man få det härligt? Alltså det kanske finns folk som inte vill vara rikast i EU. Vi kanske vill ha det som i Italien. Vi kanske vill ha minusgrader till april. Vi kanske inte vill
vet du vad? Jag ska berätta, nu ska jag berätta något underbart för dig. Klimatförändringar. En dag så kommer det här. Om vi bara tillsammans kan sänka kostnaderna för koldioxid så skulle vi kunna få det varmare, härligare, svettigare. Det låter som någonting du drömmer om.
Göteborgs universitet skickade ju också ut ett pressmeddelande om de har intervjuat afghaner, unga afghaner, djupintervjuer med alltså de ensamkommande som fick typ stanna av gymnasielagen, utgår jag ifrån. Mm-hmm. Och det är väldigt spännande när de sammanfattar vad de här har sagt, att de uppfattar det som att man måste vara liksom, man får inte göra några misstag. Man måste vara liksom pliktgrejen är väldigt stark. Man måste arbeta jättehårt. Man måste också göra om sig och bli så svensk som möjligt. Och att vara svensk innebär att man ska hålla tider, inte ta för mycket plats, inte prata högt och alltid följa regler. Utrymmet för misstag upplevs som mycket litet.
Och att det här, hur går det där för regeringen?
Men jag måste bara säga att det som de också säger sen är så här, men ingen är liksom intresserad av vår kultur och att liksom vår kultur får inte ta plats och det verkar som att de bär på tanken, kanske skulle vi också kunna ge något till svenskarna, och då nämner de starka familjeband och ansvar för äldre.
Att ringa till sin mamma.
Men det
ingenting har hänt.
Räknas inte liksom, det är inte viktigt. Nej. För att bli svensk.
Men får jag bara säga att just den här väldigt ensidiga liksom förändringsprocessen, det här är ju Jimmy Åkessons drömvärld. Jag tänker så här, han bara så här, vet du vad de här afghanerna, det här är de som
har fattat
100%. Det är liksom så här, du är står i kön, du ska inte hålla på med aktivism, du ska inte kräva din rätt, perfekta. Men, ideala svenska.
Kan du ta den här listan igen lite långsamt
på vad som är svenskt?
Ja.
Det är hålla tiden.
Kommer Jimmy Åkesson i tid?
Gunnar Strömmer gör det ju inte.
Exakt, så där är det fel i regeringen direkt.
Har ju citat från statsministern, aldrig kommit i tid till ett regeringssammanträde. Frågade Gunnar om detta. Han nekade lite, men sen efter ett tag så sa han ju att det fanns en stor frukostbuffé utanför, att han var tvungen att samla på sig, och därför så kom han alltid liksom någon minut sen.
Okay. Ta nästa, inte
ta för mycket plats.
Okej, okay. Jimmy Åkesson. Okay. Han är i och för sig bra på att inte ta så mycket plats ibland.
Benjamin
men i regeringen...
Gunnar Strömmer.
Nej, jag tänker på Ebba Busch.
Ebba Busch, absolut.
Du vet alltså, bara... det är fail i regeringen på den också.
Okay. Får jag bara säga en sak om Gunnar Strömmer? Du vet att hans fru och min man stod och pratade när jag och Gunnar Strömmer hade ett jättefint samtal. Och vet du vad de sa till varandra? Mm. Två sändare. Sluta med era roasts utav era älskade makar, vill jag säga till de där människorna.
Mm. Minns du vad Gunnar Strömmer sa? Lyssnar du på något av vad han sa?
Det är inte poäng. Det var inte... Nej. Jag behöver inte mer attacker. Det här ska vara ett fredat område.
Inte prata högt i nästa plistan.
Inte prata högt.
Henrik Thor,
Jimmy Åkesson. Regeringen. Vad har vi i regeringen på inte prata högt?
Carl-Oskar Bohlin. Nej, jag vet inte.
Carl-Oskar Bohlin.
Pratar oförståeligt. Ja. Anhängiggöra. Jag vägrar.
Alltid följa regler.
Det gör, de är perfekta.
Följer de reglerna i regeringen? Följer Jimmy också regler?
Alltså jag vet inte, men det är så här...
Jag känner att det finns något
tycker, där. Jag är osäker på det. Jag känner igen mig alla. Jag gör allt det här. Jag är ett otroligt regellydig person.
Bästa svensken. Ska vi inte alltid ha det i podden? Vem är den bästa svensken just nu? Och jag tror att det går till Maggie Strömberg. Vill du sy ihop allt?
Jag ringer inte till min mamma så jätteofta heller.
Det gör jag. Henrik Thorhammar, bästa svensken. Även lite högljudd ibland. Han kan lugna ner sig och prata lite rimligare och trevligare.
Jag älskar när du har den där djupa rösten.
Magdalena Strömberg. Mm. Vad skulle du, om du får tänka på... om du tänker på en äldre farbror, kanske lite björnaktig, och hur det var förr i tiden. Jag försöker, du hade läst något om Gunnar Strömmer, sa du tidigare. Ett citat.
Ja, just
Gud. Hon är jättebra på.
Ja, förlåt, jag förstår inte alls vad jag menar. Nej, men jag har hittat så underbart citat av Gunnar Strömmer apropå, jag har ju varit jättemycket i arkiven nu när jag skriver bok, men apropå då att migrationsfrågan där i järnaxeltiderna inte var så höger och vänster. Gunnar Strömmer var ju MUF-ordförande på den här tiden. Han kunde då tänka sig att gömma flyktingar. Och sa i en intervju, ingen som inte har mycket starka flyktskäl utsätter sig för pressen att hålla sig gömd för myndigheterna. Så var det då, så är det inte nu. Nu har flyktingarna som håller sig gömda inte starka flyktskäl, tror jag att det har, säga.
Det har skett en inre resa, får man väl säga, i Gunnar Strömmer sen dess. Och det kanske kan vara en inspiration för de här afghanerna som känner att de behöver förändra sig. Att också...
Att det är tillåtet att förändras även som svensk, eller?
Jag vet inte. Men här, Gunnar Strömmer har ju ändrat sig rätt mycket.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.